Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Och där var det dags för andra avsnittet av MotoGP-podden den här säsongen. Och, eller tog jag ditt jobb nu, Tobbe?
Lite, men jag känner mig bekväm med det här, Andreas. Det är roligt att du får inleda och starta upp snacket för en gångs skull.
Ja, det hör inte till vanligheterna. Det brukar du sköta jättebra. Men några punkter vi ska gå igenom i dagens podd då?
Ja, det tycker jag. Vi måste dra om testerna som har avslutats nu, de första officiella ifrån Sepang. Passar väl bra med lite analys till det, tycker jag. Och sen har vi ju alla fabrikaten, och det kan vi ju nämna utan att släppa för mycket inledningsvis att det var ett extremt jämnt test. Får vi plocka upp lite viktiga saker som gör det så jämnt just nu?
Ja, det finns ju faktiskt anledningar till varför det är så. Det är inte bara att förarna är jämna, utan det är faktiskt ett reglement bakom som har sett till det.
Mm. Och en av de punkterna är bland annat däcken, där det då har varit ett nytt bakdäck som har figurerat här under testerna. Och sen tycker jag ju också att vi måste blicka lite framåt mot säsongstarten, och det närmar sig ju med stormsteg. Det blir mycket kring testerna, så är det ju. Det är det som har hänt så.
Ja, men det drar ju igång nu. Så enkelt är det ju. Det var några releaser. Jag tror det var dagen efter vi spelade in förra podden förra veckan, så pratade vi lite om färgscheman och lite sådana här saker. Vi trodde att Yamahan skulle se likadan ut. Det gjorde den. Petronas Yamahan såg också egentligen identiskt ut. Men däremot Suzuki skiljer sig lite. Mm. Och lite mer silver den här gången.
Intressant, det där tilltalar mig i alla fall som är lite äldre. Jag tycker det är kul när det går tillbaka lite grann till back in the days.
Så fort jag såg att det var silver eller guld, då vet jag, då faller det lion i smaken.
Det är konstigt, för jag har inte mycket för bling-bling annars, men när det är lite sådär.
Däremot jo,
är
silver. Erkänn.
Ja, lite bling-bling.
Halskedjan.
Ja, det är väl hur? En fet riktig en. Nej, det var länge sedan det var halskedja på mig. Men däremot, jag vet inte hur silver kommer att stå sig rent visuellt. Den är lite sådär färg som försvinner, tycker jag.
Ja, det kan vara så. Men den är ju lite ljusare dock än Yamahan, så att förhoppningsvis ser vi skillnad på dem.
Mm. Ja, jag får lite puls bara du säger det här med att det närmar sig premiär och att det drar ihop sig.
Hälften av testerna är kört. Bara en sån sak. Det är ett test, 3 dagar kvar. Sen är det ett premiär och som sagt, knappt 4 veckor kvar.
Sen får vi det svart på vitt.
Ja, då drar det igång. Så är det ju. Sen är det ju alltid sådär att testa sig en sak. Första racet, jag tror det var 5 eller 6 år sedan, den som vann första racet i Qatar också blev mästare. Jag tror faktiskt att det var till och med bak till Marquez när han hade sina 10 segrar i rad 2014. Det var senast som, ja, egentligen som han vann då helt enkelt.
Mm. Kommer det spela någon roll då med att säsongen utökar med något race här? Eller har vi, blir det samma lika? ja. Utfallet.
Ja, ja, det blir det. Men det ska bli kul att se Finland. Om de nu behåller den här bansträckningen som är tänkt, det vill säga en ganska tajt bana. Det är alltid lite roligt när man kommer till en ny bana. Det är lite noll förutsättningar helt enkelt. Eller ja, jämna förutsättningar och alla börjar på noll.
Mm. Ja, för annars finns det ju skillnader där. Både när det gäller... Rookies har ju många nya banor såklart. Men här blir det, som du säger, kanske ännu mer jämnt.
Ja, men det är ju så. Mm. Spanjorerna som har kört på de spanska banorna sedan de var 3 år gamla, 4. De har ju en fördel på just de spanska banorna. Även fast alla andra har varit där också. Men det är viss skillnad är det dock.
Mm. Du, hur känner du nu då inför att dra igång på allvar poddsnack?
Ja, nu har det gått 4 minuter och vi har, inte, har vi sagt något vettigt än?
Nej, vi har berättat vad vi ska behandla. Är det dags att gå in på det?
Jag tror
det. Är du pigg och glad?
Ja, jättepigg och glad.
Bra.
Kul att jobba lite igen, podda lite igen. Nu är det 2 gånger här på 5 dagar bara. Det är kul.
Mm.
Själv.
Jag känner mig också laddad. Ja, jag känner mig också laddad. Jag har inte pratat så mycket här under helgen framförallt. Så att jag sparar röst och ja, enklare att göra det här nu inför säsong än när det sen är igång på ett sätt. För då är det många timmar ändå framför mick och i olika pratsituationer för min del.
Ja.
Men du, testerna här nu då och Sepang. Då var det först inledning och det var senast vi snackade. Då var det testförare på plats. Nu var det första stora officiella testet. Och den här banan har ju använts länge i testverksamhet. Så det är en bra bana att utvärdera ifrån.
Alla känner till banan, ja. Och det märktes ju egentligen första dagen redan. Alla gick ut och pumpade ganska rejält. Varvtider, bra varvtider redan från början. Men det som, om vi ska gå in på resultatet, det som slår absolut högst här, det är ju Quartararo. Och återigen, han toppar alltså alla 3 dagar. Ja. Jag har ju varit lite sådär när folk har pratat med mig under vintern här. Ja, men nu kommer Quartararo kunna vara med och utmana om titeln och segrar och vara verkligen en sån där nagel i ögat på Marcus. Jag har alltid varit lite sådär. Ja, vi får väl se helt enkelt. Vi ska komma ihåg att han har inte tagit en seger än.
Nej.
Till exempel.
Nej, men det blåser ju upp hypen ännu mer. Att inleda så här. Det här är ju den situationen som vi har sett Vinales vara i under några säsonger.
Ja.
Supersnabb under tester och gör det dag efter dag efter dag. Och det här är ju inte bara på enstaka varv heller som vi snackar.
Nej, det är det inte. Även fast han inte var snabbast under race pace och såna här saker. Han toppade alla 3 dagarna. Han gjorde det på en 2019-hoj, ja, lite uppdaterad variant som han körde på förra året. Det gjorde han första dagen. De andra 2 dagarna, alltså de återstående 2 dagarna gjorde han det på den nya cykeln. Det vill säga att den funkar ju rakt ur kartongen egentligen. Och bra varvtid satt han också.
Men det här nu då, att han är så pass snabb direkt. Går det att utläsa någonting eller förklara den här snabbheten på något vis? Som du ser som ganska nyligen var aktiv själv som förare.
Det går inte att säga någonting annat än hans talang. Vi måste ju komma tillbaka dit. Att han jobbar hårdare och sådana här saker är säkert att han jobbar väldigt hårt. Men det här måste gå ner till hans talang helt enkelt. Att det här måste passa honom som handen i handsken. Yamahan, teamet, självförtroendet och hans körning.
Vi vägde det här lite grann i förra podden med... Quartararo, som vi vet nu, gjorde ju en operation under förra säsongen för armpump. Men så vitt jag vet nu så är han är ju fit for fight. Han är 100% åkfitt. Det är ju inte kanske hans absolut största kombatant förra året, Marcus. Han är ju inte 100% återställd efter sin operation ännu.
Nej, långt därifrån dessutom. Och han sa att det gjorde lite mindre ont, men att han hade mindre kraft helt enkelt i axeln.
Sen att koppla vidare då det här till de här duellerna de faktiskt hade under förra året. Du sa det är ingen seger ännu för Quartararo, men med den här inledningen och med de här testtiderna, det kan ju inte vara så långt borta nu, känner jag.
Nej, alltså det kommer ju komma en seger, men frågan är fortfarande, kommer han vara med och fightas om mästerskapet? Jag tattes tidigare på det, när hade vi senast en icke-fabriksförare som vann ett mästerskap i MotoGP, eller högsta?
Ja, du, det tror jag gick bet på den gången också. Ja. Jag kommer ju inte ens ihåg det nu när du frågade. Jag kommer inte ihåg vi kommer fram till där.
Nej, men det, om man ska vara helt noga där så var det ju faktiskt Rossi då 2000, 1 måste det ha varit med 500 när han körde Nastro och Azurro första året. Då körde han ju inte för det officiella teamet. Men i vilket fall som helst så är det ju rätt länge sedan.
Mm. Samtidigt, ta bort, nu är det ju så, nu, han har ju signat för Fabriks Yamaha för nästa säsong. Han kommer få fabriksgrejer rakt igenom. Och teamet bevisligen funkar ju bra tillsammans. Alltså det, jag tror att man ska... Ja, det är en viktig del, den här omgivningen som verkar finnas runt omkring honom.
Ja, ja verkligen. Verkligen. Nej, men kul att se att han fortsätter på den här inslagna vägen som man började förra året med. Hur många pool var det? 6 pool?
6 pool blev det till slut, ja.
Helt otroligt. Förra året.
3, 4 andra platser, någonting sånt.
Ja, något sånt. 4 andra platser tror jag och 2 tredje platser kanske. Något lite.
Ja. Ja, det är inte långt borta.
Nej, det är det inte.
Men det var toppen, Quartararo, alla 3 dagarna. Ja. Men det som ändå slår mig i den här test i de här 3 dagarna, det är ändå jämnheten tidsmässigt som det slutar på. Att vi har alla 6 fabrikaten med i, ja, inom, vad blev det nu då? 3/10.
Ja, var det så? Det kanske det var.
Ja, jämnt var det i alla fall.
Ska se ner till april här. Leiche Sparger och han var 10 och ja, stämmer, 3/4. Mm. Nej, extremt tätt. Alltså topp 10, 3/4. Vi har alltså ner till topp 19 som var Brad Binder. Det är alltså 7/500 till topp 19. Det är faktiskt helt otroligt jämnt.
Ja, och vi var själva på plats i november när det var deltävling på Sepang. Lång bansträckning, bred bana. Det finns ganska många ställen där det ändå finns lite alternativ på spårval och annat. Och varvtid då upp mot 2 minuter.
Det säger exakt, ju... en lång bana. Och vi ska bara jämföra mot förra året här, Sepang 2019 på testet. Då var det 12 förare som var inom en sekund. Och nu var det alltså 19 förare som var inom den här sekunden. Så att extremt jämnt. Quartararo toppa som vi sa, det var Crutchlow som var 2, Rins var 3. Rins 1/10 efter Crutchlow, 82 000. Så att supertight. Och det, på något sätt, får komma tillbaka till Quartararo. På något sätt är det ju Quartararo, även fast det är så här tätt, ja, då är det han som är högst upp. Han är inte 2, han är inte 3, han är inte 4 den här 10:e efter. Han är där, högst upp.
Ja, det är än mer imponerande med jämnheten i tid, att det just är så.
Sen vet jag att Marquez, han har sin skada, Vinales blev egentligen hindrad från att sätta en snabb varvtid. Det var race pace som gällde, vilket han såg väldigt stark ut på också. Rins var också bra race pace, men fortfarande över en varvtid så var Quartararo snabbast alla 3 dagar.
Ja, och sen de övriga förarna som du nämner här då, Crutchlow, Rins, bara på de 3 namnen så är det dessutom då 3 fabrikat, och det är 6 fabrikat totalt i mästerskapet fortfarande. Honda, Yamaha, Ducati, Suzuki, KTM, Aprilia. Vi måste väl säga det att om man då, visst nu är Yamaha i topp, du har Honda där och du har Suzuki, men du har samtidigt inte varken Ducati, KTM eller Aprilia särskilt långt efter här.
Nej, Ducati är 4. Ja. Så det är 4 olika fabrikat, topp 4. Sen är det nästa Yamaha igen, då är det Rossi som är 5. Så att, ja. Och sen som vi sa, Pol Espargaró 7, Aleix Espargaró 10.
Men om vi ska gå in då och titta på orsakerna, eller några av orsakerna till det här då. Jag, spontant så, när vi såg så här inför inspelningen, så det som poppade upp i mitt huvud, det var ju den här, jag tycker ändå det har varit ett väldigt målmedvetet arbete med reglementet till att komma till där vi är idag. Kanske så långt tillbaka som den här 500-tiden då, där du nämner Rossi och Nastro Azzurro-teamet här i början på 2000-talet. Sen hände det ganska stora saker när man gick över till fyrtakt och laborera med olika storlekar på motorer och annat. Men sen blev det ju en stor skillnad, tycker jag, när man bestämde sig för den här ECU:n och gemensam ECU. Ja. Då är vi inne i ganska modern tid.
Ja, men det är vi. Men backar vi lite till så var ju CRT var ju inne som ett reglement också. Och där någonstans kände jag att var är vi på väg nu någonstans? Det var lite för dåliga hojar helt enkelt för att det skulle vara intressant att se de här, tyckte jag i alla fall. Men på något sätt är det ju det som har byggt vidare på dagens reglement. Sen kom den här open-klassen där man då kunde leasa en Honda till exempel. Vi vet Hayden avslutade sin MotoGP-karriär på en sån här cykel. Den var ju inte riktigt konkurrenskraftig den heller. Men den var ju bättre än CRT-hojarna.
Jo, men det var ändå en tydlig skillnad som du säger där mellan fabrikscyklarna och de här opencyklarna. Och jag var också inne på den linjen där du sa med CRT-cyklarna. Det kändes lite väl likt produktionsracing där.
Ja, men det var ju nästan det. Det var ju, vissa körde ju med en Kawa 1000, alltså en gatmotor som var upphottad på något sätt med ett riktigt chassi. Men den hängde ju inte med, de hängde ju inte med de där cyklarna. Men sen blev det open och blev det lite bättre. Men sen, precis som du kom in på där, när det blev standard ECU på något sätt, när de fick med sig alla fabrikaterna att gå med på att nu ska vi köra en gemensam ECU, då kom jämnheten ytterligare. Det var ju jämnt innan det. Detta var så till säsongen 2016. Det var ju jämnt 2015 också, det vet vi, med Yamaha-kollegorna som slogs om mästerskapet och så vidare. Men 2014, vad hade vi då? Ja, då hade vi Marc Márquez, 10 raka segrar.
Så det är väl, för mig har ju det här, de senaste åren, det har ju öppnat upp för ännu bättre racing och ännu mera oförutsägbara, även om vi nu pratar redan innan säsongen här om att ja, men visst, det kommer vara några förare och några cyklar som utkristalliserar sig. Det kan vi ju nästan vara säkra på, men det är ändå jämna race hela vägen, och resultatmässigt så är det topp 15, de jämnaste racen genom tiderna. De ligger ju här de senaste 2-3 säsongerna.
Ja, men det gör de. Men för att gå tillbaka till det här lite, standard ECU kom 2016. Samtidigt då kom ju också nytt däcksmärke med Michelin.
Mm. Och det var ju en stor skillnad där. Där var det ju inte helt enkelt för fabrikaten att ställa om från Bridgestone till Michelin. Och sen den här filosofin då med, man hade ett framdäck hos Bridgestone som var, det gick superbra. Inte att göra fel med nästan.
Nej, det gjorde inte.
Och sen blev det helt omvänt. Sen skulle man kasta om då och göra en cykel eller lära sig som förare. Kommer du ihåg vad mycket framhjulsläpp det var där inledningsvis?
Ja, kommer du ihåg på Kota i Texas? Jag tror det var 2017. Det var lite svala temperaturer dessutom. Och det, alltså det, kurva 2 var det. Jag vet inte hur många som låg då.
Jag undrar om inte det var det tillfället när det även var lite vatten under där.
Jo,
det var någon, ja, men hur som helst.
Och sen var mycket framhjulsläpp.
Ja, och jag minns även försäsongstesterna när de testade de här däcken. Hur folk slängde sig i högfartsböjar. I Malaysia inte minst.
Ja.
Var det några rejäla framhjulskrascher då? Ja. Och sen då hur några... För sen har det ju å andra sidan då ett bakdäck som var vassare än Bridgestones bakdäck.
Om man fick det att fungera. Ja. Som inte Pedrosa fick.
Nej, sant.
Så att det känns som att de var lite mer känsliga på de sakerna också. Få upp temperaturen i rätt temperatur helt enkelt.
Men där har ju Michelin också historiskt. För de körde ju Michelin även innan Bridgestone-tiden. Där var det ju den här eran när Michelin då ibland tillverkade däck under en racehelg och körde till racen.
Ja.
Och för att ha de exakta däcken till den föraren och de temperaturerna.
Men det gjorde ju Bridgestone också. Det var ju de två däcksfabrikaten som krigade på den tiden. Och sen så dög inte Michelin helt enkelt. De flesta gick över till Bridgestone och sen blev det enhetsdäck. Och sen tillbaka då till enhetsdäck med Michelin.
Mm. Och där är vi ju också på en viktig sak då. Förutom då ECU där. Ska du säga någonting om vad det faktiskt är då för den som inte har hört det förut?
Ja, vad ska vi säga? Datorn som styr det mesta. Och det var ju extremt viktigt att få med sig alla tillverkare ville egentligen inte. Honda och Yamaha var ju ganska negativa inledningsvis till den förändringen för att de visste att de skulle förlora en fördel som de hade. Den nya ECU, eller den ECU som man då måste köra med nu är det ju samma mjukvara dessutom, då finns det begränsade inställningsmöjligheter helt enkelt, vilket det inte fanns när de tillverkade sin egen ECU.
Ja, då var de ju också, de tillverkarna du nämner där med Honda, Yamaha, de var ju steg före de övriga fabrikanterna.
Jo, men det var de ju. Och även till säsongen 2016, eller säsongen 2015, då behövde man ju inte köra med den här ECU, men det gjorde ju Ducati ändå för att kunna knapra in på det här försprånget helt enkelt och börja köra med den här utvecklaren tidigare.
Tog ett steg bakåt ett år tidigare för att vinna säsongen efter.
Ja.
Ja.
Och det är kanske det vi ser fortfarande, att de har blivit 2-3 år i rad. Frågan är om de kommer sluta 2 i år igen. Jag är tveksam till det.
Du tänker ett steg upp kanske?
Nej. Nej, det gör jag inte.
Nej.
Jag tänker snarare tvärtom.
Att de nu är i kapp körda och kanske förbiåkta också?
Ja, de kanske inte var före förut heller, men däremot så kanske de just i elektronikmässigt var med åtminstone, men de andra nog, ja, jag vet inte. Vi får se. Nej. Det är det som är så roligt, så att man kan inte dra de där slutsatserna efter 3 dagars test, och det vet vi om, men ändå så gör vi det.
Ja. Nej, men det där, jag minns en gång, det var länge sedan, jag var på Estoril och lyssnade just genom sista svängen, en ganska lång höger som leder ut på rakan. Någon morgonträning, det var fuktigt, och då var det så där, det var ju milsvid skillnad. Man hörde ju hur elektroniken jobbade mer eller mindre bra då, när förarna åkte förbi med gasen stumt, och det klippte och blippade och for på dem där det funkade dåligt, och sen hörde man knappt de här hur det klippte tändning och annat på dem där det fungerade. Så att klara framsteg, men klara, ja, jag gillar den här utjämnande effekten som det har haft i alla fall.
Verkligen, det är det som gör, precis som du säger, att vi har fått de här jämna racen som vi har fått här nu senaste säsongerna.
Men du, förutom ECU:n där och däcken som vi nämner, något som också, ska vi säga, har gjort den här jämnheten måste ju hänga ihop med dels att man förseglar motorer för fabriksteamen och färre motorer, samt låter tillverkare på väg in då utan de här fördelarna. Eller förlåt, tvärtom blir det ju. Man samlar ju poäng när man gör bra resultat, men de fabrikat med KTM och Aprilia där som får fortsätta att testa betydligt mera. Det är också en sak som utjämnar.
Ja, men det är det. Jag tycker det är ett jättebra system. De fick vara med på testerna nu, som var det här shakedown-testet som var innan bland annat. Och sen så får de 2 motorer till under säsongen. De får utveckla den hela tiden under hela säsongen, och sen får de testa mycket som helst också. Så att det finns visserligen en begränsning då på hur många däck man får använda, men i vilket fall som helst så är det ju en jättebra fördel som de har.
Men vad återstår det för att, behövs det något, eller återstår det någon del som du ser som skulle kunna utjämna det här ytterligare? Eller ligger mästerskapet och reglementet så jämnt som det går?
Ja, det går säkert att trimma till någonting, men jag vet inte riktigt vad det skulle vara faktiskt just nu i alla fall. Utan jag tycker att det är rätt bra som det är, och det ser vi också på. Alltså förra året, visst, Marquez 420 poäng, bara första och andra platser, en DNF. Det är klart att han fullständigt dominerade förra säsongen, men jag vill påstå att det har inte riktigt med maskinmaterial att göra, utan det har med hans förmåga att göra. Och vi ska komma ihåg också att han fick kämpa rätt hårt i många utav de här racen. Och han förlorade några sista varvet dueller också. Så att han var inte sådär att han var milsvid före alla andra i alla race. Han var det i vissa race. När det väl stämmer för Marcus, ja, men då var han ju, ja, 1 eller 2 klasser bättre än de andra. Men på många banor så var det ju faktiskt väldigt, väldigt jämnt.
Lite som du lyfter Quartararo nu då på ett test här, 3 dagar i rad. Så var ju Marcus, han var ju konstanten, alltså det återkommande namnet här under alla race i förra året.
Ja, så var det ju. Han var ju jämn hela tiden och alltid med i toppen. Spelar ingen roll om det Honda och hans sämsta bana, så var han ju där liksom. Så att, men vi får ändå inte glömma att det var väldigt, väldigt många jämna race som han förlorade. Österrike, han förlorade Qatar sista varvet. Han vann några på sista varvet också, Misano och Thailand. Phillip Island också sista varvet. Det var många sista varvet. Så att,
Och det gör jag också, tänker jag i förlängningen här nu, att det är fler förare, för vi pratar om några olika namn här. Rins, Silverstone, Dovizioso såklart, Vinales, inte minst Quartararo, som har varit med och slagits nu med Marquez full race-distans också. De har ju sett lite mer, och jag tror vi båda tyckte att Quartararo var lite vågad sista racet i Valencia där, om det nu var så att han släppte upp Marquez och lät honom åka. Nu lyckades ju inte Quartararo riktigt att hålla det tempot, men det var ändå en idé om att kanske se något mer av hans åkning.
Ja, det kändes som att han hade bytt strategi där och inte kört den strategin som hade misslyckats då i både Misano och Thailand.
Nej.
Kändes så.
Ja, intressant. Det här är ju lite bakgrund till jämnheten på tiderna här under tester. Tycker du att det är läge att gå in lite mer på detalj när det gäller de olika fabrikaten just efter, med tanke på testresultaten här?
Ja, det tycker jag. Och återigen, det här är ett test. Det är första testet för året, och vi brukar ju säga att man ska inte dra för stora växlar på vad som händer här, för man vet aldrig vad de olika förarna testa för någonting och hur villiga de är att sätta en bra varvtid. Men däremot jag har gått igenom lite hur varvtiderna ser ut race pace-mässigt, för det är egentligen det som är intressant, och det är de flesta förarna gör i de här testen, och det är det mer som spelar roll, åtminstone för de flesta. Vi har några undantag som Rins, Vinales, några till som konstant kvalar dåligt, som kanske är enda de behöver förbättra, det är just kvalet och första varven.
Mm.
Och de två som jag sa just nu, Vinales och Rins, det kanske är de som behöver förbättra sig mest.
De har vi sett många gånger ha tuffa race eller tuffa inledningar just. Eller de skapar sig ett tufft race på grund av exakt det du säger här.
Ja.
Ja, intressant.
Men tittar vi på Vinales till exempel, så har han varit från varv, nu har jag inte exakt den statistiken, jag har inte räknat på den, men känslan är att från varv 10 till målflagg, skulle racet alltid ha börjat på varv 10, då hade Vinales vunnit i princip alla race. Så är känslan.
Där skulle vi kanske kunna hitta en kurva med, jämfört med Rossi bara, som där de på något vis möts där i slutet. Det har lite varit den känslan att Rossi har gjort starkare racingledningar, aningens bättre kval, även om han inte heller var lysande kvalare, men ja, där de sen då, som du säger, har möts fartmässigt eller placeringsmässigt någonstans. Ja.
Och Vinales, vi ska inte glömma heller, han hade några pole position också, så att han kan ju kvala. Jag vill ha för mig att det var det 2 eller 3. Något sånt där.
Oklar. Den är jag inte med på riktigt, hur många det var där till slut. Men det låter rimligt.
Det var ju inte så många förare som hade pole förra året.
Nej.
Jag tror att det var Marquez på 10, Quartararo på 6 och Vinales på 3.
Ja, det är inte många. Det är 3 förare.
Ja.
Du är inne nu och...
Så vi snackar lite just, Yamaha då?
Ja, jag tänkte på det. Yamaha känns som rimlig och lämplig att börja med. Eftersom att Quartararo är topp och vi nu är inne på Vinales. Och...
Ja, vi måste prata lite Quartararo och vi måste prata lite Petronas här. Vi börjar med det. För det skiljer sig mellan de här två cyklarna. Det skulle inte göra det inför säsongen. Så var ju tanken. Förra året, om vi ska dra den historien lite kort här, så började Morbidelli på A-spec, Quartararo på B-spec. Det var så det började. Under säsongen sen, jag tror det var från Thailand, då blev Quartararos hoj också en A-spec-cykel som de då leasar ifrån Yamaha.
Och det var ju långt in på säsongen ändå.
Ja, Thailand var ju den tävlingen där Marquez säkrade mästerskapet.
Ja.
Så att det var ju någonstans runt 15 kanske, eller något liknande, 14-15. Och tills i år så var ju också tanken att de ska ha A-spec. Båda cyklarna skulle vara A-spec, så var det sagt inför säsongen. Men så fort de offentliggjorde sina färger här i torsdags, så såg man ju att det här skiljer någonting mellan de här två cyklarna. Och det man kan se det enklast på är ju luftintagen på cyklarna. Där Morbidelli hade den som var förra året, och Quartararo hade den nya modellen som är lite mer avlångt, medan Morbidelli ser lite mer som en glad mun, om man nu ska översätta det lite enkelt. Så där skiljer någonting, och då framkom ju det sen under helgen här att i och med att Quartararo har signat för Fabrics Yamaha till nästkommande säsong, så kommer han också sitta på fabriksmaterial. Det vill säga precis likadan cykel som Vinales och Rossi kommer sitta på. Och anledningen till att Morbidelli inte kan sitta på den cykeln är för att fabriksföraren fick göra ett test här i förra året, sista testet. Vilken de ville ha. Antingen en uppdaterad variant av 2019 års hoj med bättre motor. Eller en helt ny hoj, alltså 2020 års hoj. Och de sa att det var väldigt, väldigt marginell skillnad. Det var kanske lite mer potential i den nya cykeln. Och då valde de den. Och då kunde inte Yamaha leverera 4 sådana. Utan det var 2 som gällde till att börja med. Sen signade Quartararo kontrakt och blev det 3. Men helt omöjligt att kunna leverera en till. Och då få helt enkelt den andra utav de cyklarna som inte blir vald. Det vill säga den uppdaterade 19-varianten. Den får Morbidelli sitta på den här säsongen.
Hur stor skillnad blir det här då, tror du, i performance? Eller vad förarna kan göra med respektive material här?
Jag var inne på det förra veckan också. Jag tror det mest som kommer spela avgörande här, det är ju huvudet på Morbidelli. Att han inte sitter på likadant material som Quartararo sitter på.
Ja, för vi såg ju förra året vad Quartararo ändå kunde hävda sig. Han hade ju faktiskt en motor förra året som inte varvade lika mycket som fabrikscyklarna, och han var ju snabbare än fabriksförarna. De var ju båda snabbare än fabriksförarna i Jerez till exempel, redan tidigt på säsongen.
Ja. Detta är jättesvårt. Jag känner inte Morbidelli privat sett, så att jag vet inte vad han, hur starkt psyke han har. Han kan ju vända det här istället från negativt egentligen. Från att blivit ifrånåkt förra året, nu sitter han på en, nu ska vi komma ihåg att det är marginellt sämre cykel. Att han vänder det här istället, att knyten även i fickan, att nu jäklar ska jag visa att jag är minst lika bra. Det kanske blir positivt, vem vet. Men rent spontant och hur jag hade reagerat, så hade det varit negativt.
Något som jag tycker, ja, det kan jag tänka mig. Du gillar inte att ha underläge maskinmaterialmässigt.
Materialmässigt, nej. Det tycker jag inte om.
Jag tycker mig ha sett det och känt det någon gång.
Ja, det tycker jag inte om. Nej. Finns det någon, om den som vinner har en röd döda knapp, avstängningsknapp för motorcykel, och jag har en blå, då ska jag också ha en röd. Så är det.
Ja, det är en poäng i det där, absolut.
Ja, men det är ju, kan man komma ifrån detta, så är det ju alltså extremt starkt psykiskt i så fall. Extremt. Så han har ju verkligen chans att visa här nu Morbidelli att han hör hemma i toppen.
Båda förarna slog ju ur underläge förra året, om man tänker gentemot fabriksteamet där, och med nystartat team och allting. Det var väl, de har väl överträffat alla förväntningar egentligen.
Ja, självklart. Det har de verkligen gjort. En annan sak som kan vara till Morbidelli så där, just psyket, men även en fördel, är att han har en crew chief som heter Ramon Forcada, som har vunnit GP, alltså han har vunnit VM 3 gånger med Lorenzo på Yamaha. Han har jobbat med Vinales när Vinales hade sin extremt bra period där första året han körde, med 3 segrar på de 5 första, så att ja. Ja, det är också viktigt.
Och sen är jag också inne på det här med hur mycket man, det har inte jag heller någon uppfattning om, hur mycket man delar information här, men det, helt klart har ju Yamaha byggt upp en fantastisk flotta med förare nu också. Förutom då att man utvecklar cykeln här och förbättrat, så är ju Vinales, Rossi, Quartararo, Morbidelli och dessutom Lorenzo då, som vi behandlade mycket i förra podden. Det är ju en otrolig uppställning förare då, om man jämför med Honda, som där man har förlitat sig väldigt mycket på marken de senaste åren.
Ja, så är det. Men som sagt, 3 fabrikscyklar, och Quartararo då, som toppade listorna, han körde på den lite enklare modellen första dagen. Sen dag 2 och dag 3, då var det bara fokus på 2020-hojen, den som man ska köra på. Snabbast, som jag sagt, Vinales såg riktigt, riktigt bra ut. Han slutade dock, om vi tar enskilda tider, på en 16:e plats. 5 tiondelar efter Quartararo, men däremot racepace-mässigt så var kanske Vinales den snabbaste utav dem alla. Och helt enkelt, han fick inte sätta en bra varvtid. Han ville, men fick inte för teamet, utan nu fokuserar vi på racepace, tyckte de, och det gjorde de rätt i.
Men det var någonting annat också här under helgen. Du nämner starter och du nämner Vinales dåliga kval. Men Yamaha verkar också, eller har även testat nu en sån här, ja, hur uttalar man, eller vad säger man på svenska? Hole shot device.
Ja, jag vet inte riktigt hur vi ska översätta det svenska.
Nej, hole shot.
Startanordning.
Ja, det låter bra.
Ja, fast då kan det ju vara den här om sätter i sidan på cykeln eller så startar motorn.
Start, ja, det är sant.
I vilket fall som helst. Någonting som trycker ner fjädringen helt enkelt. Första evolutionen, första som de har testat nu på fabrikscyklarna. Däremot har inte Quartararo, vad jag har sett, fått tillgång till den än, men den är nog i väldigt tidigt teststadium. Om den funkar eller inte, jag vet inte. Vi får väl se när det närmar sig helt enkelt, när nästa evolution kommer och nästa uppdatering på den. Men de har i alla fall börjat med att experimentera med det där.
Något som märktes förra säsongen där, men det är ju kopplat till Ducati, det var ju ändå att de var ju starka i starterna.
Ja,
kanske kopplat till den, men sen är det ju också det, hur man får ner effekten.
Mycket effekter också. Ja. Men i vilket fall som helst, den här nya cykeln i alla fall, den verkar gå betydligt bättre än fjolårets hoj. Det är någonting som Yamaha saknat och behöver mer toppfart. Det är extremt viktigt för Yamaha. Toppfart är inte allt, men om du är 7, 8, 10 kilometer för långsam, då är det väldigt, väldigt dåligt. Och det har vi sett. Det såg vi förra året på flertalet banor.
Men det säger ju alla. Det vet ju du och jag också som har kört tidigare, att det är ju gratis. det är gratis tid på banan, det som går.
Ja, men det är det ju, till viss del är det ju där, men sen så man kan ihåg att kommer du 10 km snabbare fram till bromspunkten så måste du bromsa lite tidigare. Så att ja, det är klart att det är gratis tid på ett sätt, men det är inte allt. Men när du är så pass långsam som Yamaha var, eller så långt efter de andra, då blir det ett problem. Och det måste de rätta till, och det såg ut så att de hade höjt sig helt enkelt nu till testet.
En sak till tänker jag på också i det här, och visst är det så att Yamaha har jobbat med att få till just däck och livslängd på däcken och haft lite problem med den biten också. I alla fall Rossi vet jag.
Ja, de hade problem med det förra året, att däcken gick ner sig, speciellt i varma temperaturer. Någonting som de har jobbat på med ett nytt chassi, och såg bättre ut på testen. Förarna kände att det var bättre, tillsammans med det här nya då Michelin bakdäcket som vi inte riktigt har behandlat än, eller har vi gjort det tidigare?
Nej, vi gick inte in på det överhuvudtaget. Vi kanske får lov att gå in på det redan i det. Vi får baka ihop de här punkterna.
Ja, vi gör det.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Men Michelin, det går ju i och ur varann. Aha, så är det.
Michelin kommer som ett nytt däck till den här säsongen. Nytt bakdäck som ska ha bättre grepp och hålla bättre helt enkelt. Och det låter ju som en bra kombo.
Det har man väl aldrig klagat på någonsin. Bättre grepp och längre livslängd.
Ja, det är bra.
Ja, det är bra.
Det är riktigt bra.
Frågan är vad det gör då på de... Det får vi också se närmare såklart. Men det blir intressant att se vad det gör hos respektive fabrikat,
ja,
också.
Det är ju så. Om Yamaha-förarna säger att vi är nöjda nu och det känns bättre med det här. Nu håller däcken bättre. Ja, men det är ju inte bara för dem det gör det. Utan det gör ju det för troligtvis samtliga fabrikat. Så att det är ju väldigt svårt att veta just var de är någonstans. Men tittar vi återigen på varvtiderna, på race-simuleringen, så ser det bra ut för Yamaha. Det gör det. Rossi är inte långt efter, han är femma, han är före Vinales. Morbidelli är någonstans mitt i den 14:e. Så att de fyra Yamaha-förarna, topp 16.
Mm.
Inom en halv sekund ungefär.
Ja. Stark uppställning kan vi konstatera.
Ja, jättestarkt. Som vi sa förra veckan, det kan mycket väl vara att vi hittar alla de här fyra förarna inom topp 8. Faktiskt.
Och då pratar du totalt i VM?
Ja, faktiskt. Mm. Det är inte alls omöjligt.
Vad står sig Honda i det här då? För att du nämnde Crutchlow som snabbaste Honda-förare nu på testet. Marcus inte återställd, och även Nakagami har gjort en stor operation här under hösten och rehabiliterat sig under vintern.
Ja.
Och sen då är det, jag nämner inte ens, men Alex Marcus är ju ny, han är ju rookie, så det kanske inte går att ha allt för höga krav på honom direkt.
Nej, men om vi börjar med Alex Marcus, jag tycker han gjorde det bra. Han slutade testet på en 18:e plats. 7/10 efter Quartararo. Det är faktiskt bra. Jag tycker det är riktigt bra öppning av Alex Marcus. Faktiskt.
Inga större misstag?
Nej, inga krascher vad jag vet. Hans bror däremot, Mark Marquez, 2 krascher, en i kurva 3. Det går ganska fort där, jag såg bilderna på det här häromdagen. Alex Marquez låg precis bakom, såg det också, långt framhjulsläpp, kunde inte riktigt hålla upp det. Och det är någonting som han har sagt själv där, Marquez, att han är inte riktigt fit helt enkelt, så att han kan lyfta upp och göra de här räddningarna som han är så berömd för nu för tiden att kunna lyfta upp, utan det släpper istället. Han hade någon krasch också tror jag i sista kurvan.
Då, är det, då, står det in, då går det inte lika fort där.
Nej, det gör det inte. Den är lite off-camber också. Lite sådär. Så att, men två krascher för Marquez, oskarv från dem. Men svårt att bedöma var Honda ligger någonstans. Visst, Crutchlow 2 på en varvtid såg inte speciellt lovande ut på Racebase för Crutchlow. Så att, svårt att veta om man har Honda faktiskt. Riktigt svårt. Jag är inte... Nej, jag vet inte riktigt vad jag ska placera dem än så länge med Mark Marquez skala där, och vi vet att de testade en annan motor med ytterligare lite mer hästkrafter, och ja, det kanske är bra. Eller det är alltid bra med hästkrafter, och vi såg ju på förra året.
Ja, det syntes ju förra året. Det var ju en klar förbättring där, Honda jämfört med när man jämförde Ducatin då.
Ja.
Där Honda då plötsligt matchade och även höll undan för Ducati på
Ja, det gjorde de. Jag kunde ju slipstrimma somna på Mugello till exempel. Mm. Så att ännu mer pulver är bra för Honda, självklart. Och sen testar de mycket chassin också, såklart. Och svårt att veta.
Jag är i alla fall inne på att det är fortsatt, det är en ojämn föraruppställning på så vis att vi har inte sett de här, det räcker ju bara att titta på hur vi räknade ihop poängen där förra året då, när Mark Marquez stod för fler poäng själv än de andra tillsammans.
Och det var ju redan med marginal.
Ja, och det var redan tidigt på säsongen.
Ja, med marginal som sagt. Så att, nej, men så är det ju. Det är ju inte alls, alltså jämför man föruppställningarna så är det ju en klart vassare hos Yamaha. Självklart, men det är ju du som brukar säga det, det är inte jämnheten man vinner på.
Nej, det är sant.
Nu säger jag inte att det bara är jämnhet hos Yamaha, men Honda har ju S-et i rockarmen med Mark Marquez, självklart. Ja.
Men just nu är det i alla fall ingenting som sticker ut direkt i särskilt positiv riktning för Honda.
Nej, det är det inte. Det är ungefär som förra året skulle jag säga. Någonting däremot som talar negativt, det är just Crutchlows kommentarer att den här cykeln är sämre än 2019 års cykel när det gäller känsla i framhjulet. För det var ju någonting som han gnällde på hela förra säsongen, att han inte hade känsla för framhjulet.
Och det var inte bara han som gnällde?
Nej. Någon som inte gnällde, det var ju Marquez. Men vi såg ju också hur, Marquez, många framhjulsläpp som han räddade. Nu hade han säkert många släpp den här helgen också, men två krascher redan när han säkerligen inte vill gå omkull.
Nej, det är sant.
För att han är skadad.
Nej, han behöver inte det riktigt.
Nej.
Nej.
Så att på något sätt så känner jag att det är lite oroväckande hos Honda just att de har kanske tappat ännu lite till känsla för framhjulet. Ja, vi kommer ihåg, det var ju precis likadant 2015. Enda året där Mark Marquez inte har tagit titeln i MotoGP sedan han klev upp 2013. Och då var det också samma sak. Då fick han gris köra in i svängarna och det ville inte framhjulet riktigt. Så att, ja. Mm. Där ser jag ett orosmoment hos Honda.
Större skaderisk såklart för alla.
Ja, ja.
Alla Honda-förare.
Självklart, och alltid bättre att bli tvåa än att krascha.
Mm. Ja, släppa Honda för stunden. Mm. Ducati. Mm. Eller ska vi ta Suzuki först, vad jag passar?
Nej. Ta Suzuki då.
Ja, Suzuki som hade rins topp, eller som var snabbaste förare utav Suzuki-förarna.
Ja. Och varvtidsmässigt, race-pace-mässigt kan faktiskt nästan hota Vinales, så att det ser riktigt bra ut för Rins. Det där kontraktet, vi pratade om det förra veckan, kontrakt att han kanske hade, att ryktet gick att han hade signat för nästa år. Det stämde inte. Det gick inte ut någon pressrelease om det. Men Suzuki och ja, nästan Rins också gör ingen hemlighet om att de vill förlänga i 2 år till med båda förarna, så att vi får väl se.
Det känns ju som en bra duo att förlänga med. Det var ändå dubbla segrar på Rins förra året där, Silverstone och tidigare på säsongen då i Texas, Austin.
Ja, exakt. Jo, men det känns vettigt i alla aspekter. Annars skulle ju i så fall Rins gå till Ducati, känns det som.
Mm.
Och det känns som att han är nog inte så intresserad av det just nu, för att Suzuki är bra, riktigt, riktigt bra faktiskt.
Mm.
Och de har tagit ett steg till den här säsongen också med nya chassi, Förarna säger att den svänger bättre, den här cykeln.
Det vore lite oroväckande för de andra.
Exakt.
Ja.
Exakt, precis vad jag tänkte också. För det, Suzuki var ju den som svängde den absolut bäst. Jag kommer ihåg en sekvens i Barcelona var det ju. Kurva 4, efter långa, långa, långa högen. Då gick han ju på insidan av Petrucci. Petrucci bara, var kom du ifrån på insidan när han kör in i knät eller vad det var för
någonting? Ja, just det.
Helt otroligt, liksom vilken tight linje han kunde ta där Rins.
Mm. Ja, och även finalen, alltså avslutningsvarven Silverstone, den är inte heller att leka med utgången där.
Nej, nej.
Där kunde han elaborera lite hur som helst, kändes
det. Ja, det kunde jag göra. Ja, alltså, det är lite oroväckande om man säger att den här svänger bättre än förra året.
Mm.
Så att, nej, men Suzuki ser, den ser bra ut. De klippen jag har sett så ser den väldigt stabil ut och Rins riktigt snabb, även Mir faktiskt.
Ja, men skulle du säga det, kopplat till föraruppställningen så är det också starkt, för vi ska ju komma ihåg att Mir hade den här hårda testkraschen förra året i Tjeckien.
Ja.
Det måste ju ha backat hans utveckling rejält, men sen var han tillbaka igen tycker jag i slutet på säsongen där och hade säkert kommit längre också under året, eller det är klart att han hade gjort det utan den kraschen, för den var ju hård och allvarlig.
Ja, det var det var ju faktiskt
en av säsongens största krascher kanske.
Ja. Och det kunde gått väldigt illa när man har hört rapporterna efteråt. 38 hundradelar efter Quartararo var han och Rins var en tiondel efter. Så att, ja, Suzuki är att räkna med. Om de får de till kvalet så är de att räkna med. De behöver sätta enskilt snabba varv också. De behöver lära sig det och de behöver lära sig att utnyttja däcken på rätt sätt. Eller Suzuki behöver lära sig.
Mitt frågetecken där, som jag vet att jag även frågade Rins om när vi intervjuade honom i Österrike under sommaren. Det gäller ju det här med att två cyklar då. Vad säger du om handikappet att ha två cyklar gentemot att ha fyra eller flera i startfältet?
Rent teoretiskt så borde det vara bättre att ha fyra cyklar, självklart. Fyra förare som kan ge input. Men har man inte riktigt kapacitet till det så vet jag inte om... jag vet till exempel inte om det hade hjälpt att ha ett satellitteam som åker på fjolårs Suzuki. Utan då ska det ju verkligen vara någonting som hjälper till utvecklingen i så fall. Och det krävs ju rätt rejäla resurser för det. Och det är ju faktiskt inte så jättemånga team som kör med det absolut senaste, alltså satellitteam. Det är ju Quartararo och det är Crutchlow. Hos Ducati nu så är det både Miller och Bagnaia då som kör på 2020-material. Så att, och innan var det ju bara Miller förra året. Så att en cykel efterligger de i så fall om man räknar på det sättet. För de som kör, säg Ducati nu, de som kör 2019. Jag vet inte riktigt vilken input de förarna kan ge för fabriksteamet.
Nej, sant.
Väldigt sparsamt gissar jag på.
Mm. Ja, lyckat test i alla fall då utav Suzuki och bra. Stark föruppställning där. Du glider in på Ducati här också då och även starka resultat från Ducatis sida fartmässigt och tidsmässigt.
Fartmässigt framförallt, 338 km/h på Miller. Sen om man tittar lite djupare in på statistiken så ser man att han missade den första mellantiden rejält. Så att den där...
Den klassiska, man vill ha hög fart i toppfarts, ja, i speedtrappen.
Ja, den ligger fel tydligen då, den här speedtrappen. Den ligger lite för sent helt enkelt, så att... Jag vet inte riktigt hur mycket det säger, men fortfarande så är de ju snabbast. Ducati rakt fram, inget snack om den saken. Och testa massa olika grejer tycker man ser på de där cyklarna. Aeropaketet har vi nog inte fått se det senaste av från Ducati. De brukar alltid komma med något, ja.
Spektakulärt, ja. Eller vad man nu ska säga, något extra.
Jo, så är det ju. Ja. Men däremot så tror jag inte man får se det nu på ett tag faktiskt. Kanske sista dagen på testet i Qatar möjligtvis, men de vill nog inte att någon annan kopierar deras idéer som har hänt de senaste åren. Men ett jämnbra test, det är svårt att veta vad man har Ducke.
Jag vet att du var inne förra podden på det här med Dovizioso och hans, inte ovilja, men han lägger inte mesta krutet just på enstaka snabba varv i alla fall.
Nej, det gör han inte. 15:e tid för Dovizioso, 5 tiondelar efter, ja, precis platsen före Vinales. Men nej, men det är svårt att tolka Ducati faktiskt, måste jag säga. Vi ska komma ihåg att Petrucci toppade testet förra året. Det gjorde han inte den här säsongen, utan han var sexa, 2 tiondelar efter Quartararo. Så att, ja, jämn bra test. Miller visar bra fart. Svårt. Svårt att veta om man har Ducke.
Banjaya?
Ja, han var ju den bästa utav dem. Han var ju 4 som sagt. Så att, men det är jättesvårt att dra några slutsatser. Att,
han var snabb även under fjolårets test. Men det, det var det enda då också.
Det var det enda han var snabb förra året, ja, precis. Men bra toppfart har de i vilket fall som helst.
Men den här möjligheten då, eller det är också någonting tycker jag som man kan använda som måttstock på hur bra en motorcykel är. Det är ju hur många som faktiskt kan köra snabbt på den också.
Det har ju alltid varit Ducatis problem. Det har bara varit någon eller några som kan ta ut det sista. Det var ju länge det bara var Stoner. De andra var ju sist. Mm. Kommer du med Landry?
Ja, tyvärr. Ja. Det var problem.
Det var stora problem.
Ja, det var det.
Riktigt stora problem. Ja. Nu är det ju jättelänge sedan, det är ju 10 år sedan. Men på något sätt så har det ju alltid... Det känns som att det nästan alltid har varit så. Det var väl kanske var ett undantag förra året. Både Dovi och Petrucci. De enda två förare från samma fabrikat som vann.
Mm,
sen stämmer. Var det väl bara Vinales och Marquez.
Mm, stämmer.
Och Rins.
Mm. Och dessutom Miller ett antal bra
exakt,
race.
Miller också. Så det är egentligen 3 där som... Mm. Som är med. Miller skulle bli väldigt spännande. Han kör ju för en fabriksstyrning den här säsongen. Inget snack om den saken.
Jag för mig att jag betygsatte honom ganska högt förra året.
Jag för mig att du satte honom extremt. Samma som Quartararo.
Varför påminner jag om det här?
Nej, det var dåligt. Ni får gå tillbaka till podd nummer... Ja, det här borde vara 64, så att 62 då, sista förra året.
Mm, får lyssna på den. Se vad jag sa. Vad sa jag där?
Nio sa du.
Ja.
Men nej, men det gör han ju alltså förarmässigt så har ju Ducati både varit ute efter Vinales och Quartararo, båda är signade. Lorenzo finns inte kvar längre i diskussionen skulle jag gissa åtminstone. Ja, vilka förare ska de signa? Vi vet att det har varit lite kall på tråden, kall på linjen eller vad säger man?
Med Dovi eller?
Med Dovi, ja.
Mm. Ja, faktiskt, ja.
Och Dovi är inte purung heller. Så att, och Petrucci med de resultaten som han gjorde förra året. Så, ja, kanske Miller och Banjaya kör för varsin fabriksstyrning. Och det vet vi faktiskt inte. Nej. Det är inte omöjligt.
Nej.
Men någonting de måste få till och någonting som var lite bättre det är ju att den styr lite bättre mitt i svängen. Det är ju någonting som är Ducatis akilleshäl har alltid varit. Sen om det räcker med den förändringen som de har gjort nu, det är väl tveksamt. Det måste ju pågå hela tiden för Ducatis del.
Mm. Ja, det återigen, när jag lyssnar och tänker under tiden här som vi står och pratar så är det ju det är spännande det här med att det kan inte stå stilla. Står det stilla, då är man ifrånåkt på något vis. Det måste ske någon slags kontinuerlig utveckling här för att de inte ska bli på efterkälken helt enkelt.
Ja. Ja.
Ja, man tror varenda, jag tycker att det känns varenda år eller under säsongen, ja men nu är det så här, men det är, sen ändras styrkeförhållandena plötsligt. Ja. Eller omärkligt ibland, omärkt.
Ja. Nej, men det är ju så, man kan inte dra för stora växlar på den här listan som vi ser här, för det, sen kommer vi till Qatar och sen, ja, då är det Dovi, och det är Marquez, och det är Quartararo och Rossi och Vinales och
ja, känns så.
Rins. Kommer du ihåg förra året? Det var ju 5 förare inom en blinkning.
Ja, under racet, ja. Ja.
Rossi blev 5:a. Han var ju 2 tiondelar efter någonting.
Ja, det var ju där blixtrande inledning på säsongen.
Ja.
Som inte riktigt gick att förutse innan.
Nej, det gjorde det inte.
Nej.
Det gjorde det inte.
Nej. Du, det är 2 fabrikat kvar.
Ja,
och det är ju de 2 som i alla fall nu då har gjort kanske störst framsteg tidsmässigt och placeringsmässigt till viss del under det här testet jämfört med fjolåret.
Ja, ska vi börja med KTM då?
Ja, kör KTM.
KTM som har Dani Pedrosa som testförare som har lagt hur många varv som helst de här 6 dagarna han har kört. Pedrosa som slutade det här testet på 9:e plats endast 3/10 efter. Det är bra.
Riktigt bra. Bra för en gammal avdankad förare.
Ja, nej, han är varken gammal eller avdankad.
Nej, det är helt tydligt.
Ja, det är helt tydligt. Han var dock inte bästa KTM, utan det var Pauly Spargo som var på en 7:e plats. Tydliga framsteg av KTM. Nytt chassi, det testade de ju redan förra året. Lite annorlunda konstruktion på det chassit och verkar fungera till det bättre. annan aerodynamik har de på cykeln som de har jobbat ganska hårt med här under vintern. Men framförallt chassin. Och de har ju också den här fördelen att de behöver inte spika vilken motor de ska köra med.
Nej.
Utan det kan de laborera med.
Men visst är det fascinerande då med Pedrosa där. Lätt, liten förare som... Han måste ju verkligen ha cykeln rätt för att kunna köra det snabbaste som går med cykeln.
Ja, det måste han. Det ska bli kul att följa just KTM den här säsongen, även Aprilia som vi kommer till om en liten stund här. Men det känns som att de tar kliv nu alltså. Nu börjar de på allvar kunna vara med och hota om pallplatser i enstaka race. Så känns det. Men sen vet vi, om vi ska ta listan uppifrån och ner, vilka ska de peta ut från den här pallplatsen? Det är inte lätt.
Nej, det är inte lätt då. Absolut inte.
Men att de har gjort framsteg, det har de gjort.
Och viktig, Pedrosa är naturligtvis en viktig del i den här utvecklingen nu. Ja. Det sista som vi annars på något vis, har väntat på. Men det har krävts ett hack till uppåt för att fartmässigt eller förbättra tiderna för att vara med och hävda sig. Och det där någonstans av det vi kan utläsa nu från Sepang så är man ju, då har man tagit ett litet kliv till.
Ja. Så, så är det. Så känns det med Pedrosa. Viktigt också för att de har ju egentligen bara rookies resten. Brad Binder som är rookie. Som gör det jättebra. Och en supertalang som förare. Han har ju vunnit Moto 3 VM och blivit två förra året och i Moto 2. Så att, självklart är han snabb. Oliveira vet vi, han är också väldigt, väldigt snabb. Och sen Lecona då som också är rookie. Så att, viktigt att ha Pedrosa och Paul Espargaro som kan prestera på testerna.
Ja, och även hela då. Såg vi ju, såg vi vad lätt det kunde gå fel
för Paul Espargaro,
i Aragon,
ja,
eller hur?
Ja.
Lite ouppmärksamhet, lite...
Kallt däck och så flyger man över styret och bryter, vad nu det var för någonting, handen eller armen. Eller
och då blir det ju skört igen då med den här, på något vis, enda fören i toppen. På det,
ja,
på
så, är det. Så är det.
Ja. Ja, men stora steg framåt åtminstone. Och det verkar ju varken finnas, det verkar ju inte vara någon brist på vare sig vilja eller resurser när det gäller att utveckla och komma ikapp just för KTM. Och du säger något viktigt där tycker jag också. Det här att man har möjlighet till fler motorer och att det inte är en fryst konfiguration under säsongen också.
Nej, det är det inte. Utan det kan de utveckla vidare. Mm. Precis som sista märket, Aprilia, som kanske har gjort störst framsteg av alla märken till det här testet. Aleix Espargaró, och det var ju från öra till öra. Så glad han var.
Och då kan han ändå vara rätt glad.
Normalt sett, när han är ledsen.
Ja. Han är ju faktiskt, jag tycker han växer från år till år på något vis. Han har ju fått kämpa väldigt många år med material som inte riktigt har hållit måttet.
Ja, det har han gjort. Och sen så kom han in fel i säsongen där 2016 med Vinales som teamkompis. Och han kunde inte matcha Vinales i Suzuki. Och fram tills dess så tycker jag han har varit en ganska underskattad förare. Som är bättre än vad han har suttit på för cykel.
Ja.
Men just den säsongen gjorde han inte... Han gjorde inte den 100 helt enkelt och blev utkonkurrerad av Vinales. Och på något sätt så blev han jämförd då på det sättet och blev nedputtad istället ifrån Suzuki.
Men tror du att det var något eget i hans eget utförande av den säsongen som spelar roll, eller var Vinales det där lilla snäppet vassare?
Ja, det är nog en kombination gissar jag på.
Ja.
Att Vinales är en bättre förare än Aleix Espargaró, ja, så är det ju. Ja, så är det. Men att Vinales nu sitter i fabriksteamet och Aleix Espargaró i det sämsta teamet. Ja, det är kanske inte rättvist.
Den skillnaden kanske inte är.
Nej, exakt. Den skillnaden, alltså nej, precis. Men hänt stora grejer hos Aprilia. Framförallt motorn. De har gått ifrån sin 75-graders V-motor till en V4 på 90 grader, precis som Honda och precis som KTM och precis som Ducati. Och där verkar ju vara en stor skillnad i just körbarheten och toppeffekt.
Och körbarhet då, det handlar det om i det här fallet då hur den tar sig ur svängar och hur den svarar, eller vad är skillnaden där? Ja. Går det att utläsa någonting där?
Nej, inte i det här tidiga stadiet. Jag kommer ihåg att de hade bara två hojar med sig dit. En till Leichesberger och en då som skulle varit till Iannone. Nu vet vi inte hur det går med Iannone än, men som Bradley Smith och Lorenzo Savadori fick dela på där några dagar. Men som sagt, bara två cykeln hojar, och tittar man på tiderna för Leichesberger, han var alltså 8/10 snabbare under det här testet med de tre första dagarna, alltså med en helt ny cykel, 8/10 än man var på kvalet i höstas. Det är ganska mycket.
Det är ett rejält kliv.
Ja, det är faktiskt ett rejält kliv. Och så mycket snabbare var ju inte Quartararo, och jag tror till och med att var det inte någon tiondel långsammare till och med som man kör, ja. Det var låga 58 på kvalet även då. Men stort kliv framåt för Leichesberger varvtidsmässigt.
Mm.
Och för Aprilia som han är helt ny cykel, som sagt, helt ny chassi och verkar funka, ja, superbra. Dock så har de lite, precis som de har haft de senaste säsongerna, lite problem med tillförlitligheten. De hade problem med det under sista dagen att motorn tappade effekt där, och det är ju inte bra.
Nej, och kan de dessutom, men jag tänker också, kan de dessutom bibehålla de fördelar som, jag tar Aragon igen som exempel då, det var ju tydligt där med de här långa svepande inbromsningarna. De partierna finns ju på ett antal banor såklart, som är med och utjämnar varvtidsskillnader och så. Nej, kan bli
frågan är om man kan behålla det.
Nej, precis.
Det är ju det.
Nej.
Nu motorkonfigurationer har, och kanske det spelar in i att man inte kan behålla de fördelarna som man hade innan. Men vem vet. Men åtminstone så är det ett stort kliv framåt, och det ska bli intressant för att se Aprilia.
Men det är just Leichesberger där då. Du säger oklart fortfarande vad som hände med Iannone, den här dopingavstängningen som hänger tungt över honom såklart, och riskerar då, ja, det blir det, att det blir sannolikt Bradley Smith man plockar upp då.
Ja, men så är det ju. Sannolikt. Någon annan förare vet inte jag som är på gång i alla fall, och det finns inte så många bättre på marknaden. Så gissningsvis Bradley Smith. Vi får se. I Iannone, det var 10 dagar, sades det ju, och det var ju förra tisdagen. Så på fredag då, helt enkelt, borde vi höra någonting mot vad som hände med Andrea Iannone.
Men där var det ju både A- och B-prov positivt, visst är det så?
Ja, det är väl egentligen bara domen som de väntar på nu.
Ja, jag har nog räknat bort honom för en bra tid framöver.
Ja, jag har nog gjort det också faktiskt. Att det blir några månader, det... Ja, nej, det finns ingen mening att spekulera. Vi får se vad de säger helt enkelt. Ja.
Du, det här gick ju ihop...
Vi hade några punkter och en timme har gått.
Alla ämnen som vi har tänkt att prata om känns som att vi har pratat om. Sen hur tydlig uppdelning det var i det här, det vet jag 17. Hoppas vi kan hänga med i alla fall. Jag tycker att jag har hållit tråden i alla fall. Jag har hängt med i tanken åtminstone.
Ja, vad bra.
Hoppas det är lika klart ut då.
Du hade ju ingen sås i datorn, den la ju ner här.
Nej, exakt. Så det här är på helt fri hand.
Ja.
Men det som väntar annars, närmsta tiden nu då. Du sa det och vi sa det inledningsvis här. Det återstår ett officiellt test, Qatar. Det är 22, 23, 24 februari. Och sen är det ytterligare då ett par veckor. Och sen är det säsongspremiär, 8 mars. Inleder säsongen 2020. Bara kort. Tror du att de här styrkeförhållandena, eller jämnheten då för den delen, kvarstår när det nu är en annan typ av bana som ska testas på i nästa steg?
Det tror jag. De här två banorna är ju lite speciella, ska vi komma ihåg. Qatar är speciell på sitt sätt, och Malaysia är speciell på sitt sätt med luftfuktigheten och temperaturen och sådana saker. Så att vi brukar se lite annorlunda resultat när säsongen sen kommer in i liksom 3., 4., 5., 6., 7 racet mot vad det ser ut på försäsongstesterna. Så jag tror att det kommer vara extremt tätt här nästa försäsongstest också. Men vilka som kommer vara med och slåss om det till slut, jag tror, jag kan inte se riktigt än så länge i alla fall någon förare som, För vi har ju nästan samma startfält som förra året. Att det skulle vara någon annan förare som likt Quartararo kommer in och levererar på den nivån, det ser jag inte riktigt. Utan jag ser ungefär de förarna som, de som var med i slutet av förra året, det är de som kommer vara med i år också. Så är min lilla analys här efter första testet.
Mm.
Jag tror inte att till exempel Bagnaia kommer vara med och slåss om pallplatser helt plötsligt. Jag ser inte det just nu, men som sagt, jag hoppas gärna det. Han sitter ju på 2020-material.
Ja. Det här med snabba testvarv då, eller race-simulationer, går man mer och mer över mot race-simulation här i slutet eller när det nu drar ihop sig? Eller hur ser ett upplägg ut kommande 3 dagar?
De flesta gör nog på det sättet, men sen som vi sa inledningsvis, det finns några som måste också få till ett snabbt varv. Rins, Vinales framför allt. Där kanske det är dags att börja och fila på de inställningarna.
Mm. Jag tänker att det kanske får bli avslutningen på den här podden. Vad säger du?
Ja.
I sådana fall så säger vi tack för den här gången och så är vi snart tillbaka igen med ett nytt avsnitt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.